kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson och producent och tekniker för programmet. Vi är bibelförklaring över första Korinthierbrevet och vi har kommit till del 58.
Nu så får vi hälsa varandra välkomna och börja vår bibelförklaring här från första Korinthierbrevets 15 kapitel. Ett viktigt kapitel. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får sitta ner och vi får öppna våra biblar och vi får ta del av det som din apostel Paulus har skrivit och berättat och sagt och undervisat församlingen i Korinth om. Men tack för att det går utöver församlingen i Korint och långt utöver den tid som var då. Att det som var giltigt då är också giltigt nu. Här vi ber om samma lyhördhet, ja, kanske ännu större lyhördhet om det är möjligt än korintierna själva hade. Här vi önskar att vi ska få lära känna dig och din uppståndelseskraft. Här uppenbara dig för oss i våra hjärtan. Herre, omforma oss inifrån. Herre, bygg upp den nya skapelsen ibland oss. Herre, tack att vi redan nu har fått del av din uppståndelseskraft. Fått del av den himmelska saligheten. Fått del av din heliga ande som ett förskott på det som väntar oss. Herre, nu ber vi att du ska verka ditt eget verk ibland oss. Och att du ska låta ditt evangelium inte bara gro utan växa sig allt starkare ibland oss. Vi tackar dig för att du är närvarande. Vi ber att den här stunden ska få vara en stund då du verkar. Vi lovar dig för allt det du är. För allt det som du har gjort. Och vi överlämnar oss i den här stunden till dig. Amen. Jo, vi håller på med kapitel 15 som handlar om de dödas uppståndelse. Och det som vi talar lite grann om här innan, att det är ju inte särskilt lättillgängligt detta med de dödas uppståndelse om man nu använder sitt förnuft. Hjärnan räcker liksom inte till. Och det kan ju vara en förklaring att vi bara använder 10% av hjärnan. Hur ska vi då kunna förstå såna här saker? Men även om vi använde 100% av hjärnan så skulle det förmodligen inte räcka till. Och dessutom så är det ju så att vi är skilda ifrån Gud. Det som kallas för synden, det är den luft som vi lever och andas. Detta att vi inte har en naturlig gemenskap med Gud efter syndafallet, det är också någonting som påverkar oss. Men samtidigt så är det så att vi har ju tagit emot Jesus Kristus. Vi har tagit emot evangeliet och då ingår detta med uppståndelsen från de döda. Så i samma utsträckning som vi har tagit emot Herren Jesus Kristus i våra hjärtan och förklarat oss vara hans lärjungar och vi vill vara det, så har vi också del i de dödas uppståndelse. Svårt att tro, men inte så svårt, eller svårt att tro, alltså svårt att förstå. Men inte så svårt att tro. Inte svårare än att tro syndernas förlåtelse. Tror du att skuldbördan är borttagen? Tror du att Jesu Kristi blod renar dig från alla synder? Att du inte behöver ha dåligt samvete? Då kan du väl tro det dödas uppståndelse också. När jag gick ner hit och mediterade lite grann. Eller gick ner, jag åkte faktiskt bilen för en gångs skull. Så kom det ett bibelord till mig. Och det är från Hebreerbrevet 6. Och jag tror att jag ska visa er på det stället här nu inledningsvis. Där skriver Hebreerbrevets författare från vers 1. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning om de dödas uppståndelse och en evig dom. Det var alltså en del av det första som de här nykristna fick klart för sig. När någon blir kristen i vår tid så får vi i bästa fall klart för oss att skulden är borttagen och att jag föds på nytt och att jag nu kan vara en Jesu Kristi lärjunge. I bästa fall så blir det så. Vi kan påbörja vandringen med glädje och med frimodighet. Men jag är inte så säker på att det där med de dödas uppståndelse och evigdom är lika självklart för de nykristna. Och det beror väl i sådana fall på förkunnelsen och undervisningen, förmodar jag. Det är väl det som saknas. För det här skulle ju ligga där som en grundval hos varje kristen. Och det är klart att om du tänker dig, det räknas ju upp här i Hebreerbrevet 6, 6 stycken olika grundstenar kan man säga i Kristi lära. Som är lagda i våra liv. Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Vad är det för något? Alltså, man blir ju inte färdig med de här byggstenarna eller beståndsdelarna, utan det är ju en del av evangeliet, en del av hemligheten med det kristna livet, att det är ju beståndsdelar som växer i betydelse hela tiden. Omvändelse från döda gärningar, det är kanske för en nykristen att man ska inte göra sånt som är syndigt. Och för de som har blivit lite mer mognade i tron kanske inte stannar vid det, utan det handlar om att man ska inte göra någonting annat än det man gör i den heliga ande. Alltså göra massa arbetsinsatser och gärningar som inte bär frukt. Det finns ju ingen anledning. Döda gärningar, det måste ju vara sånt som inte för med sig liv, som inte bär frukt. Och vi är kallade att vandra i den heliga andes kraft. Och det behöver inte alls vara så märkvärdigt som vi ibland gör det till, utan att gå upp på morgonen och äta frukost, att gå till arbetet och sköta det noggrant, allt det där finns i Guds skapelseordning. Det är Guds vilja. Svårare än så behöver det inte vara att göra Guds vilja. Men vi behöver öva oss i att förstå hur närvarande Gud är i allt vad vi gör. Som aposteln skriver på något ställe, han är den som verkar i er både vilja och gärning. Alltid. Men döda gärningar, det ger inget resultat. Annat än sånt som vi skäms för eller som slutar med död. Det är visserligen en del i paketet, men det är inte någonting eftertraktansvärt. Utan det är det nya livet vi ska leva. Tro på Gud, det är ju inte bara att man tar i, utan det är ju en vila i Gud hela tiden. En förtröstan på hans närvaro. Och lika självklart som det här är, skulle det då vara det där med de dödas uppståndelse och evigdom. De dödas uppståndelse och evigdom, det kan vi väl bara förstå som konsekvenser, som en yttersta följd av det liv som vi lever. Det liv som vi lever har ju sina följder. Och om vi lever det nya livet så är följden fullkomlighet. Även om vi inte är där ännu. Ja, men det kan jag inte åstadkomma. Nej, det kan du inte. Det kan jag inte tänka. Jo, det kan du visst det. Men du måste tänka att det är Gud som gör det. Skulle någonting så underbart vara för svårt för Gud? Skulle inte Gud kunna helga dig och mig helt och fullt? Men så liten är inte Gud. Så att han inte skulle kunna klara av att helga oss och göra oss fullkomliga. Tro på Gud. Han kommer att göra det. I förlängningen där så ligger det dödas uppståndelse. Men även om det ligger i förlängningen och vi inte har så att säga sett eller förstått det fullt ut, så finns det ändå där som ett frö redan i evangeliets begynnelse. Ja, nu måste vi gå till vår bibelförklaring här. Det där var bara en spontan inledning. Vi har gjort i första Korinthierbrevets 15 kapitel de 19, kanske till och med 20 första verserna. Och då har Paulus lagt den historiska grunden för detta med de dödas uppståndelse. Alltså han har verkligen visat i de där 11 första verserna att det är ett historiskt faktum vi talar om. Det är alltså inte så som en del kan tro i vår tid att ja, så tror du, men någon annan tror på ett annat sätt och är lika kristen för det. Så kan det inte vara. Utan det är inte frågan om vad du tror eller tycker eller tänker, utan det är frågan om ett historiskt faktum. Och det är det vi har att ta ställning till. Och Paulus, han är mån om att säga att det är en kroppens uppståndelse, och han är också mån om att ge en skriftenlig tolkning till vad som hände, alltså vad det där betydde att Jesus dog och uppstod. Det har vi talat om tidigare, så jag repeterar inte det. Och sen visar han då också på, eller påminner om, att det här ingår i själva evangeliets kärna. Och han stryker under att Herren Jesus Kristus, den uppståndne, visade sig för Kefas och för de andra apostlarna. Och till sist också för Paulus själv. Och det förstår man ju att Paulus, som var en som förföljde Kristi församling till en början och som själv inte hade en tanke på att bli kristen. Han måste ju ha haft ett möte med den uppståndne som går långt utöver vad vi kan tänka oss. Han inte bara slogs ner ifrån hästen, utan han var ju fullständigt blind i 3 dagar. 3 dagar där han bara fick ropa om frälsning och ropa om att få sin syn. Och när han blev döpt så blev han fylld med en helig ande och han fick tillbaka sin syn. Det är klart, det där fanns ju i grundvalen hos honom. Och med all den förståelse som han hade av skriften innan, så blev det ju här, alltså skriften blev ju så levande för honom. Han såg ju allting i ett nytt ljus. Och så är det för oss kristna att all skrift som vi läser, den ska läsas i ljuset av den uppståndne. Det är först då som man får det där livet i skriften. Och sen ägnar han då några versar här, till och med vers 19, med att ställa frågan, om det nu är så att Kristus inte har uppstått. Och det är ju en retorisk fråga. Han ställer den där frågan retoriskt 7 gånger. Och då konstaterar han att då skulle vi vara falska vittnen och vår predikan och vår tro skulle vara meningslös. Och vi skulle fortfarande vara kvar i våra synder och så vidare. Så det är ju helt avgörande, detta med uppståndelsen. Och nu ska vi gå vidare då. Och då ska vi läsa ifrån, ja, vi får nog ta med vers 20. Och så ska vi läsa till och med vers 28. Jag tror inte vi läser allt på en gång, utan vi tar en liten bit i taget. Men det här avsnittet handlar då om hur Jesus Kristus lägger allting under sina fötter. Och det var så de första kristna förstod det här. Man förstod det med när Jesus förkunnade och predikade, så var det inte bara att han tog bort skulden ifrån människor, att människor blev upprättade, helbrägda gjorda. Utan det var ju också så att han uppväckte några döda för att de skulle förstå att han hade makt över döden. Alltså att Gud är större än döden, det är ju ingen konstig tanke när man tänker efter. Det vore väl en liten Gud om döden var större än Gud. Det är klart att Gud måste vara större än döden. Och det ser man på flera ställen i både Gamla Testamentet och i Nya Testamentet och i Jesu person, va, när han visar det här. Och han talar om sig själv som uppståndelsen och livet. Och det här med naturundren ska man också förstå som ett tecken på hans herravälde. Man kan ju fråga sig, när man inte är kanske så inne i den bibliska världen, varför han gick på vattnet. Eller varför han gjorde så att han kunde mätta tusentals människor med 5 bröd och 2 fiskar. Eller när han kastade ut demonerna. Det är bara, han visar ju att han är Herren över kaosmakterna. Och det här är ju grundläggande för vår tro. Och uppståndet, när han uppväcker människor från de döda, så är det också, det är naturligtvis en välgärning emot dem som får livet tillbaka. Men det yttersta syftet är ju egentligen just att att han som välgöraren blir synliggjord. Det var inte så enkelt för folket att förstå det då, och det är inte så enkelt att förstå det nu. Men det finns där i den kristna tron. Och så tänkte man sig då att Kristus på det här sättet visar sitt herravälde och lägger under sig naturkrafterna, kaosmakterna. Och i förlängningen, och det är det som vi talar om nu, så måste ju Kristus också lägga döden under sina fötter. Annars blir ju döden den som får sista ordet. Och så kan det ju inte vara. Och då ser ni i vers 20 att Kristus har uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Förstlingen var ett sånt där känt begrepp. Både i den judiska tron men även i den grekiska kulturen. Och när man tänker på förstlingen och det första så finns det flera saker som man kan associera till. Men om vi tittar i tredje Mosebok kapitel 23. Så talas det om Herrens högtider. Och när man kommer till tredje Mosebok kapitel 23 vers 9 och följande så kommer ett avsnitt som i folkbibeln här i alla fall bär rubriken Förstlingsfrukten. Ni ska ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen, vers 11. Den kärven ska han vifta inför Herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga. Och så vidare. Jag tror inte vi läser allting där. Men vi kan titta också på vers 17 på slutet. Bakade med surdeg. Det är en förstlingsgåva åt Herren. Ordet finns också i 20:e versen. Prästen ska vifta dem som ett viftoffer inför Herrens ansikte jämte förstlingsbröden som bärs fram tillsammans med de båda lammen. Och tanken med det här med förstlingen, det är helt enkelt den som det står på andra ställen också. Nu säger jag bara det här så jag har inte tid att slå upp allting för då kommer vi aldrig igenom. Men tanken är ju den att allt som finns på jorden och i himlen tillhör Herren. Och vi små människor, vi är förvaltare utav Herrens goda. Men vi äger ingenting djupast sett. Och det här är ju ett bedrägeri utan like i vår tid. När vi tror att vi äger en massa saker. Ja, under en stund kan du väl tycka och tänka så. Men i djupast sett så förvaltar du bara det som du äger. Allting är Herrens. Och för att det judiska folket skulle ständigt påminnas om att allting tillhör Herren, så bar man fram tionde utav allt. Tionde tillämpas ju i en del frikyrkor tror jag fortfarande och så. Men här bar man ju fram tionde utav brödet, utav vetet, utav i princip allting. Va? Och det var en påminnelse om att allting tillhör Herren. Men varför gav man då inte allting till Herren? Ja, det var ju symboliskt. Skulle man ge allting, allt bröd till Herren, då hade man ju inget att äta själv. Och Gud är ju god. Så Gud låter oss behålla 90. 90:e får vi behålla. Men vi ska tänka på det som gåvor ifrån Gud. Det finns ju några saker till som man skulle kunna säga om det där. Det första är då att, som det står här, att det är en gåva till Herren. Och det andra är att det här vittnar också. Så var det rent naturligt så att säga. Att när man hade fått den första skörden så var det också, när den hade mognat och man hade tagit in den, så gladde man sig på ett särskilt sätt över det första. Därför att nu visste man att nu har skörden börjat. Man visste att det kommer ju mera. Härligt, nu har skördetiden kommit. Nu kommer det där 90:e utav vetet också som vi ska få inhösta. Så förstlingen är ett tecken på det som sedan ska följa. Ha med det här nu när det talas om att Jesus är en förstfödde från de döda. Det är en gåva från Herren, eller han är en gåva som går till Herren. Men han är också ett tecken på att alla andra människor också ska uppstå från de döda. Han är det första, sen kommer den andra, tredje, fjärde och så vidare. Och till sist så blir det också din och min tur. Jag tänker på det där griftordet som jag hade idag på begravningen. Jag nämnde om det innan vi började bibelförklaringen idag. Det står ju i Jesaja 29. Nej, förlåt, 26. 19 är det väl. Jag vill se så att jag tar rätt här också. Just det. Dina döda skall bli levande. Mina dödas kroppar skall uppstå. Det var ju det judiska folkets hopp. Att man skulle få uppstå. Att Herren skulle ta bort allt det onda. Att skapelsen skulle förnyas. Nya himlar och en ny jord. Och det där löftet följde med i århundraden fram till Jesus Kristus. Och där kunde människor leva med det hoppet. Men Jesus Kristus, han är ju den som förverkligar det hoppet i sin död och sin uppståndelse. Så han inte bara talar om det eller manifesterar att han har makt över döden genom att uppväcka en och annan död. Utan löftesordet går i uppfyllelse i hans person. Genom att han blir den förstfödde från de döda. Så i den meningen så kan man ju säga att det här judiska folkets hopp, det blev också de kristna människornas hopp. Men frågan är om jag skulle vilja ta det lite längre och säga att det är mer än ett hopp. Det är en tro. Det är ett hopp. Jag vet att man ska nog hålla kvar det vid ordet hopp, även om man ser på det här ur kristen dogmatisk synpunkt. Men vet, tron är en tillförsikt om ting man inte kan se, som man inte kan förstå. Och hoppet är inte bara en förhoppning sådär i största allmänhet, utan det är ett levande hopp. Det lever inom oss. Det finns en förväntan på att det här kommer att hända. Och den förväntan bygger ju på Jesu Kristi uppståndelse. Det här med sådd och skörd, det finns ju också i Jesu liknelser. Jag kan påminna om lämpligast om Matteus 13. I Matteus 13 så är det ju 7 stycken olika liknelser om himmelriket. Och den som tar mest utrymme, det är den här med såningsmannen som kommer och sår. Och det står sedan i den 30:e versen, alltså Matteus 13:30, om ogräset i åkern, att låt dem växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, då ska jag säga till skördemännen och så vidare. Så det finns i det apokalyptiska tänkandet en förväntan om att den här skapelsen, den är som ett enda stort vetekorn. Den gamla skapelsen är sådden för det nya som ska växa upp. Och när den yttersta tiden kommer och hela skapelsen går under, så händer det att det uppstår den nya skapelsen. Det här förstår man ju som bokstavligt när man läser det. Jag tror man ska förstå det bokstavligt också, för det måste väl ändå vara så att den här skapelsen som är lagd under förgängelsen har ett slut. Det judiska nyåret firades i veckan, och jag tror det var år 5773 eller någonting sånt. Andra säger att skapelsen har funnits i miljoner år och flera miljoner år, men hur det än är med den saken så är det väl rimligt att tänka sig att det blir ett slut. Och när det slutet kommer, då börjar det nya. Så undervisar Jesus. Han får med sig det här apokalyptiska tänkandet, den yttersta tiden. Han talar om det. Men inte för att skrämmas, utan för att han talar om det därför att det nya ska bryta in. det där nya som ska komma då i ändens tid, när allting förverkligas i ett nu, det har ju i en mening redan börjat i och med Jesus Kristus har trätt in i vår tid och i våra sammanhang. I och med att han har trätt in i ditt och mitt liv eller i vår gemenskap, så har ju den nya skapelsen börjat genom tron. Och därför lever det inom oss, det levande hoppet. Du har det också i vers 39, när Jesus förklarar den här liknelsen för sina lärjungar. Så säger han ju där i vers 39, skördetiden är tidsålderns slut. Och skördemännen är änglar. Så som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar. De ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen, där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med. Vi kan naturligtvis inte riktigt tillgodogöra oss såna där meningar och såna här versar rent intellektuellt. Men se vad Paulus säger nu då. Vi går vidare här. Vers 21 till och med 23 kan vi läsa. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen, och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Det är som att Paulus menar att det som Jesus Kristus har gått igenom i lidandet, i döden, begravningen, uppståndelsen, det är som en utställning, det är som ett mönster för oss alla. Det kallas också för Kristusmönstret. Det är som ett mönster för oss alla. Det är vad som väntar oss. Eller det är vad vi redan är involverade i. För vi är intagna i honom. På samma sätt som synden på grund av Adam verkar i oss. Vare sig vi tycker om det eller inte. Så har nu Kristus kommit ibland oss. Och han verkar ibland oss. Han är förstlingen. Men det nya verkar ibland oss. Och det är det som är inte bara evangeliet, utan det är också det som är kraften för våra meningen i våra liv. Kristus är närvarande. Och vi ser fram emot uppståndelsen. Han tänker sig alltså, Paulus han tänker sig att Adam är ju en prototyp, kan man säga, för människan. Så Adam är ju inte bara Adam, en singulär människa, så i begynnelsen den första människan. Utan Adam betyder ju människa, är ju hebreiska betyder människa. Han är en prototyp, han är mönsterbilden för alla människor. Så därför när han blev en skild ifrån Gud, när han fick lämna paradiset, så är det någonting som vi alla har fått vara med om och får vara med om. Det är den första människan. Och sen är alla människor då genom årtusenden. Alla människor. Och till sist så kommer vi också. Och den sista människan, det är Jesus Kristus. Titta i vers, måste vara vers 45. Då står det där att den första människan, alltså Adam, blev levande, en levande varelse av jord är du kommen, han blev en människa. Den sista Adam, så lägg märke till uttrycket, det är Jesus Kristus, blev en livgivande ande, alltså en som ger liv. Adam var den som gav oss död, men Jesus Kristus, den sista Adam, han dog, och när han uppstod så blev han också en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Och så står det i vers 47, den första människan var av jordisk. Den andra människan kom från himlen. Jesus Kristus kom från himlen. Lägg märke till att han, där kallas han den andra människan. Så Jesus Kristus kommer ner, han blir människa, han blir delaktig i den första människan, men han är den sista människan. Så att när han dör, så dör han för alla människor. För han är den sista människan. Och han dör på Golgata kors. Och vi dör alla på Golgata kors. Korsets tecken är tecknat över hela mänskligheten. Han är den sista människan. Men sen kallas han för den andra människan. Till skillnad från Adam som födde död, så är den andra människan, det är den uppståndne. Och han ger liv. Han är livgivaren. Och vi har fått del av den andra människans ande redan här i tiden. Vi är nya skapelser, säger aposteln. Och som nya skapelser redan här i tiden så har vi ju ett oerhört privilegium, men också ett väldigt ansvar naturligtvis för hur vi lever tillsammans. Men det liv som vi har börjat leva, det ska fullkomnas när vi befrias ifrån syndakroppen, när vi uppstår alltså ifrån de döda. Men det är som Paulus säger, att om vi inte finns någon uppståndelse, så är vi fortfarande kvar i träsket. Då kommer vi aldrig ur det. Så här är en helt avgörande punkt. Att Jesus Kristus har uppstått som förstlingen från de döda. Se, gå tillbaka där till vers 22, det som vi läste. I Kristus ska alla göras levande. När ordet för liv på grekiska. Det finns två ord för liv på grekiska. Det ena ordet, det första ordet, det är bios. Ni har det i biologi. Och bios är det biologiska livet. Det som är lagt under förgängelsen. Men så finns det ett annat ord för liv som används som evigt liv, och det är zoe. Och zoe är det gudomliga livet. Och det är det som används här. Han ska göra alla zoe levande. Levande i ordets djupaste mening. Det är det livet vi har fått del av. Och därför kan Jesus också säga att vi hör till dem som har övergått från döden till livet. Vi har gått från att sitta fast i bios till att blivit delaktiga utav zoe, det himmelska livet. Och då är uppståndelsen från de döda en naturlig följd av det nya livet. Skulle det inte finnas någon uppståndelse från de döda, då är zoe inte zoe. Men det finns en delaktighet hos oss av gudomligt liv. Ja, men kanske någon tänker sig, ja, men skulle inte alla få del av det? Jo, visst. Gud vill att alla ska få del av det. Och vi är budbärarna. Man får del av det genom evangeliets ord. Evangelium är ett sätt, det är ett förmedlande av detta zoe, av detta eviga liv. Det förmedlas genom vittnesbördet. Behöver inte vara ord, det kan vara i vår livsstil och att vår gemenskap är så underbar också, så att människor ser den. Och Kristus blir förhärligad därför att vi älskar varandra så mycket. Här har vi lite att inte bara upptäcka utan förverkliga också. Så läser vi vidare. Då tror jag vi läser, ja, vi plockar upp det där som står i slutet på vers 23. Vid hans ankomst, de som tillhör honom, alltså Kristus som förstlingen, och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Här ser man tydligt hur Paulus använder sig av de här apokalyptiska förväntningarna. För det fanns ju förväntningar, det hade inte med kristen tro att göra. Snarare är det så att den kristna tron knyter an till de förväntningar som finns i den judiska apokalypsen. Alltså man tänkte sig apokalypsen väldigt, det fanns ju väl utarbetade tidsschemat, hur det skulle gå till. Teorier, olika teorier eller olika tolkningar. Och det finns ju i kristna sammanhang också. Vi talade om det när vi läste Thessalonikerbrevet. Premillianismen och postmillianismen, alltså tusenårsriket och Europa, alltihopa det här. Va? Man gjorde upp stora schematen. Paulus hade ju bekymmer med dem i Thessaloniki. Vi kan bara titta på det också. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Där fanns ju de då som hade dött innan Jesus har kommit tillbaka. Och de hade väl inte hört så mycket som, eller i alla fall inte förstått så mycket som ni har hört här nu och förstått. Och då måste Paulus förklara för dem att de som har dött, de sover bara. Vi läser i första Thessalonikerbrevet 4 som är alltså skrivet något halvår eller något år innan första Korintherbrevet. Vers 13. Bröder och systrar, står det ju i grundtexten. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord ifrån Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ja, och så man kan läsa vidare. Jag tror inte vi läser vidare, men ni har det sammanhanget där. Det som står här och kapitlet ut, det är ungefär samma sak som han nu säger i första Korintherbrevet 15. Han säger var och en ska uppstå i sin ordning. Kristus som förstlingen och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet. Jag ska redan... jag väntar med det. Jag ska säga så här istället. Att huvudpoängen med det som Paulus skriver här i 15, i första kor 15. Och som står sedan, vi tar vers 24. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud fadern. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. När allt har blivit lagt under Kristus då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. För att Gud ska vara allt i alla. Man kan tycka då att det där var ju krångligt och så. Det skulle säga då att huvudpoängen med det som Paulus skriver där, det är just detta att allt är lagt under Kristus. Det är så att säga budskapet i de verserna. Och det här är en bärande tanke bland de första kristna. Och vi hade uppe det tror jag förra gången. Jag sa att Saltaren 110 var ett sånt bibelställe som inte bara fick nytt ljus utan som blev själva grundvalen för de första kristna. Därför kanske vi ska titta på Psaltaren 110. Det är en psalm av kung David. Och den börjar med orden Herren sade till min Herre. Och då ska du förstå det som att Herren, det är alltså Herren Gud Fadern. Sade till min Herre. Jesus är min Herre, sonen. Alltså Gud fadern säger till Gudsonen, sätt dig på min högra sida. Till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk och så vidare. Hela den salmen är en så kallad messiansk eller en messias salm. Och den här är bärande. Så man tänkte sig att Jesus Kristus han la kaosmakterna under sina fötter när han kastade ut demonerna. Han visade sin makt över naturkrafterna och han visade sin makt över döden. i sin uppståndelse från sin döda så har han visat sin kraft eller sin makt över självaste döden. Men han måste regera genom evangeliet och genom sina förböner till dess att alla fiender ligger under hans fötter. Alltså till tidens slut. Det är huvudpoängen hos Paulus. Så därför så tänker han, så som Jesus började så måste kyrkan få fortsätta. Alltså Kristi kropp på jorden få fortsätta. Och så måste det också bli de dödas uppståndelse i slutänden och en ny skapelse. Det är alltså en logisk följd alltihopa. Och den här verserna i Psaltaren 110, de kommer ju igen sen, till exempel i Apostlagärningarna 2:34. Alltså när Petrus håller sin pingstpredikan. Då vittnar han om Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och så citerar han det här ordet i vers 34. Jag slår inte upp det. Eller senare, när Paulus skriver Efesierbrevet, det kan vi slå upp däremot. Efter Galaterbrevet kommer Efesierbrevet. Där har vi tanken också väldigt tydlig. Det finns på flera ställen, men jag läser inte alla bibelställena. Men i Efesierbrevet 1, där står ifrån vers 20. Men med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Ni hör ekot ifrån Psaltaren 110. Över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Den här anspelningen eller den här bärigheten ifrån Psaltaren 110 finns också med i 1 Petrus 3:22, Hebreerbrevet 1:13, Hebreerbrevet 2:6-9. Och Jesus själv använder sig av det i Matteus 22:44 och Markus 12:36. Alltså budskapet är det att om Jesus är Guds messias så måste han lägga allt under sina fötter. Något annat är inte tänkbart. Också över döden måste han regera. Så det dödas uppståndelse är verkligen ett bärande element i kristet tro och kristet liv. Men det här ska tydligen ske när slutet kommer. Och det måste ju som sagt komma någon gång förr eller senare. Paulus knyter an till de här apokalyptiska tankarna som finns i svang i landet. Och ja, utöver världen också för den delen, för apokalyptiska tankar och tankar om tidens slut, det finns ju, det är ju knutet till ett mänskligt fenomen, finns överallt. Och när han gör det så använder han sig av militärspråk som jag inte tror vi ska dra för stora växlar på. Han använder militärtermer när han talar om att överlämna riket, att göra slut på, att regera, och han talar om fiender. Det är typiskt militärspråk. Och det finns alltså bibeltolkare som exploaterar de här orden. Alltså så att man beskriver ändens tid som något väldigt stort slagfält. Ni vet detta med Armageddon och så vidare. Jag säger inte att det är fel, men jag sätter kraftigt i fråga att det är det som Paulus vill ha sagt. Nej, alltså det är inte en beskrivning av den yttersta tiden som är poängen i de här verserna. Utan poängen är att han kanske besegrar alltihopa med hjälp av friden. Alltså kanske det är motsatsen till kriget. Vi vet ju inte det. Men poängen är ju att Kristus regerar och lägger allt under sina fötter. Hur det går till, om det går till som ett militärt slag eller om det går till på något annat sätt, det är underordnat. Man ska inte, menar jag, dra för stora växlar av såna här verser på det sättet. Det är då man kan hamna lite olika teorier som sen kan bli väldigt låsta scheman även i vår tid. Ett annat exempel som jag vill visa på här, som också talar för att man inte ska göra tidsschemat av det här för mycket. Det är när det står i vers 24, så står det: därefter kommer slutet, och så kommer det på grekiska hotte, då han överlämnar riket åt Gud. Hotte är här översatt med då. Då överlämnar han riket åt Gud, fadern, hotte, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Och så läser vi vidare, och så kommer man till vers 27. Allt har han lagt under hans fötter, men hotte, när det heter att allt är lagt under honom. Och så vers 28, och hotte, när allt har blivit lagt under honom. Och varför säger jag det här då? Jo, det är för att hotte, ni hör, det är samma ord varje gång. Det säger ingenting om tidsordningen, alltså först eller sedan. Man skulle kunna översätta alla de här fyra ställena med ordet då. Alltså, vers 24. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då han gjort slut på varje välde, varje makt och varje kraft. Och så vers 27. Ty allt har han lagt under hans fötter, men då det heter att allt är lagt under honom. Och vers 28. Och då när allt har blivit lagt under honom. Alltså, det säger ingenting om inbördesordning. Och på samma sätt är, om ni kommer ihåg, när vi läste i Thessalonikerbrevet. Jag tror att det är i slutet på tredje kapitlet. Den som vill få forska i det, för jag har det inte i skallen just nu. Men alltså, tidsordningen kronologiskt är inte själva budskapet, utan budskapet är att det här kommer att hända. Hur det nu kommer att gå till, det vet vi inte. Och det visste kanske, eller sannolikt inte, Paulus heller. Men man kan förstå att av sådana här versar och liknande, att det går att, så att säga, plocka upp dem och lägga ut det på ett sådant sätt så att man får lite olika teorier. Men jag tror att man går för långt då. Sen, så själva poängen här är alltså att han är den kosmiske segraren som regerar över allt. Och när det är gjort så underordnar han sig Gudfader själv, som det står. Ger riket till Gudfadern och underordnar sig Gudfadern. Och så blir, som det står på något annat ställe, Gud blir allt i alla. Ja, det står ju förresten i slutet på vers 8. Sen kommer, tänk om vi kunde hinna med det också, vers 29 till och med 34. Och vers 29 till och med 34 är, kan man säga, anvisningar. Uppmuntrande ord. Förmaningar, om du tycker det är ett bra ord. Och vi läser där då ifrån vers 29 till och med 34. Och då kommer du märka att till en början så ställer Paulus fyra stycken retoriska frågor. Men det han vill uppnå, det han vill komma fram till, det är det som står i slutet. Vers 33 och 34. Låt er inte föras vilse, nyktra till på allvar och synda inte. Utan fortsätt nu och lev uthålligt i gemenskapen med Jesus. Men vi läser från vers 29. Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? Och vi, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, så sant som jag i Kristus Jesus, vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder och systrar. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad skulle jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud, till er skam säger jag det. Alltså, vi är fortfarande inne på den första halvan av det 15 kapitlet, där Paulus påminner om och argumenterar för de dödas uppståndelse. Han vill att vi ska förstå det här, så långt det nu är möjligt att förstå. Den andra halvan handlar om hur det där uppståndelsen går till, men så långt har vi inte kommit ännu. Nu är vi alltså i slutet på det här med det dödas uppståndelse. Vad det får för följder. Och då har han några retoriska frågor. Och den första där är lite svår för oss att förstå. Det verkar som att det fanns människor i Korint som döpte sig för de dödas skull. Och varför de gjorde det i sådana fall, det vet vi inte. Man har inte riktigt kläm på vad det är som har hänt där eller hur man tänkte. Men det finns egentligen två stycken förklaringar. Den ena är ju den ungefär densamma som i Thessaloniki. Här fanns det församlingsmedlemmar som hade dött. Kanske till och med innan de hunnit blivit döpta. Och det här var då ett dilemma för dem. Inte bara det att de hade dött innan Jesus Kristus kommer tillbaka, utan de hade dött innan de hade hunnit bli döpta. Det var inte ovanligt att man väntade med dopet. Visst, vi läser om att en del döptes omedelbart. Men det finns också, ser vi i litteraturen eller forskningen, de som väntade med dopet. Augustinus levde i och för sig långt senare, för han levde ju på 400-talet, i början av 400-talet. Men han väntade ju till han blev gammal innan han döptes. Så det var lite olika sånt. Det skulle kunna vara någonting sånt att de här hade väntat med dopet eller att de inte hunnit bli döpta av någon anledning. Och att deras närmaste då lät döpa sig som en sorts ställföreträdande dop. I gemenskap med dem. Ungefär, vi begraver ju våra döda. Men de kanske döpte sig för sina döda också. Det är i alla fall ett sätt att förstå de där verserna. Och jag tycker att det låter rimligt. Det finns också en annan förklaring, och det är det att de här dopen skulle kunna betraktas som någon sorts nöddop. Alltså spädbarn till exempel som var döende, eller för all det gamla som låg på dödsbädden och inte kunde ta sig till vatten eller någonting sånt. Va? Att man hade någon sorts nöddop för döende, att det är döende personer som man döper sig för eller tillsammans med. Men det som Paulus säger här, varför gör ni det för om det inte finns någon uppståndelse från de döda? Ja, men själva det faktum att ni döper er för dessa människor talar ju för uppståndelse från de döda. För det de var oroliga för, det var att de inte hade blivit döpta och uppstått till nytt liv. Så Paulus han argumenterar ju inte emot att de har döpt sig i deras ställe, utan han använder det här, den här händelsen eller de här händelserna som ett argument emot dem själva. Ni visar ju på det sättet att ni är ängsliga för era nydöda och vill döpas för dem för att också de ska få uppstå. Då kan ni väl inte gå omkring och förneka eller omtolka uppståndelsen från de döda som om man inte uppstod. Sen så säger han här, den andra retoriska frågan, varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag. Jag tror man ska förstå det, även om han inte undervisar om det här och nu. Men han gör det tydligare i Romarbrevet. Det där med att jag dör varje dag. Alltså, när Jesus Kristus dör på Golgata kors så tecknas ju korsets tecken över hela mänskligheten i allmänhet. Men över oss kristna i synnerhet. När vi tar emot talet om korset, då slås korset ner i våra hjärtan, ner i våra liv. Det betyder att döden är verksam i våra liv. Har du tänkt på det? Ja, allmänt kan man ju säga att vi går mot döden vart vi går. Men det är någonting mera som Paulus är ute efter. Han är ute efter att vi bejakar döden i våra liv. Att det här med korset, då säger jag så här, som en del av mystikerna brukar undervisa, som jag tror är alldeles riktigt, fast jag inte vill fördjupa mig i det nu. Att vi ska ju leva heliga liv, vi ska göra det som är gott, och det behöver inte vara märkvärdigare än att gå upp på morgonen och sköta sitt arbete eller vad det nu är för någonting. Va? När vi gör sånt som är fel, så ska vi inte fästa för stor uppmärksamhet vid det. Man kan ha med det i sin syndabekännelse om man vill. Men man ska inte fästa stor uppmärksamhet vid det. Utan man ska förstå att det är intaget i försoningen. Vi lever ju i Guds försoning både på, med vårt goda och med vårt onda. Om, säger de här bibellärarna, det skulle vara så att du har syndat lite grövre eller riktigt grovt och gjort bort det och du plågas av din synd, då ska du bejaka det som ett Guds verk i ditt liv. Det är korset som slås ner djupare i ditt liv. Dig till skam, dig till vanära, dig till död. Och så blir också de värsta synderna blir alltså inte någonting som jag ska kämpa emot, utan blir någonting som jag bejakar. Jag dör varje dag. Jag tycker det är ett stort evangelium. Jag undrar om inte Paulus tänkte så. Men han tänkte nog också detta med faror. Faror jämt och ständigt. Som det står i vers 32. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos. Alltså det var en fysisk kamp som han hade också. Han levde ju under ständigt dödshot. Han blev ju stenad flera gånger, piskad, slagen med spö. I apostlärningarna 18 så talas det om upploppet i Efesos. Och det är möjligt, säger en del av de här bibeltolkarna som jag läser, det är möjligt att det fanns ett rykte i Korint om att Paulus hade brottats med lejonen i Efesos. Vilket jag säger rykte därför att det var förmodligen inte sant. Men det är möjligt att Paulus använde sig av det ryktet. Ja, ni har ju hört att jag brottades med lejonen i Efesos. Underförstått, det gjorde jag i och för sig inte. Men om jag nu gjorde det, varför tror ni att jag skulle göra det för? Alltså han använde det som ett argument. Det kan också vara så att han använde det rent retoriskt, alltså bildligt. Det talas ju i Psaltaren, vi kan titta på Psaltaren 35. Där står det i vers 17. Ja, man skulle kunna läsa som vanligt verserna före och efteråt också, men vi tar bara vers 17. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse, mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Så det var ju en bild också att man kämpade med vilddjuren i andlig mening så att säga. Det spelar inte så stor roll om Paulus tänkte sig det ena eller det andra, utan det är argumentet här som är det viktiga, nämligen att han utsätter sig själv och sina medarbetare för faror. Därför att han vet att dödshotet och farorna, ja själva döden, har inte sista ordet i hans liv. Han vet att det till och med kan vara så att just i lidandet, när det är som svårast, i döendet, i själva dödsstunden, så blir mitt vittnesbörd som mest trovärdigt. Det var då Stefanus, den första martyren, stod på knä. Innan han gav upp andan så såg han in i himlen. Hans ansikte förvandlades till en ängel och han sa, jag ser Jesus Kristus. Det vittnesbördet såg ju Saulus, det var innan han hade blivit en kristen. Det kan ha talat oerhört starkt till Paulus. Men det är sånt som en människa som tror på Jesus Kristus kan kosta på sig. Behöver inte vara ängslig. Vare sig för sina egna synder eller för yttre hot och faror. Det vi behöver vara ängsliga för, och nu talar jag till mig själv också, det är vår lydnad emot den helige ande. Att vi blir lyhörda och vågar gå de vägar som han visar oss. Amen.